Ja, och predikan idag kommer att utgå från evangelietexten. Och den går så här. Jesus sa det till sina lärjungar: om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Till vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Jag vill inleda med att säga att jag kommer inte uppmuntra någon att mista sitt liv idag. Utan det kan ni vara lugna över. Utan vi kommer börja på en liten lägergård ute på västkusten. Så jag har ju tidigare jobbat som en lägerchef där. Och det var en kväll då vi tänkte, nu ska vi gestalta Moder Teresas liv. Och det var för att vi skulle visa på olika typer av förebilder i den kristna historien. Men vi ville att det skulle vara sinnerligt. Så vi skulle känna så att han kom till Bengali. Och då tänkte vi så här, vi tar massa presenningar. Och det gjorde vi. Vi tog massa presenningar, täckte hela kyrkosalens golv. Kom med hinkar med sand och hällde ut över hela golvet. Ungdomarna fick komma in med ögonbindlar. De blev lite rädda, satte sig ner på sanden, och så hade vi ljud från en marknad inspelad, och Moder Teresa var då en som skådespelade och pratade i första person. Vi ska liksom ta dem dit. Och man kan tänka, om man tänker två gånger, ja men det kanske blir jobbigt att städa undan. Och det var det. Det var jobbigt att städa undan. En del av ungdomar klagade också på att de fick lite utslag av sanden. Men i övrigt var det en succé, och vi ska nu få göra en sinnelig resa ut i öknen. Men utan ögonbindlar och utan sand. Det kändes lite väl att kräva det av ansvarsgruppen att fixa det idag. Så det hoppar vi. Men nu tänker vi oss bort att vi är i Egypten. Vi rör oss in i 300-talet efter vår tideräkning. Ja, värmen känner vi ju. Men så det behöver vi inte tänka oss in i. Men tänk er att ni är i den här situationen. Ni är i Alexandria. Ni är i stadens buller. Och du känner en viss stress. Det är mycket ansvar på ditt jobb. Mycket ansvar i relationerna. Och du finner inte tiden att söka Gud. Och dina omständigheter, ja men de styr dig. Så du ger dig av. För du har talat om att det finns en grupp människor ute i öknen som söker Gud i ensamhet. Och i ensamhet med varandra och tystnad. Så du ger dig ut, och så hittar du de här människorna. Du möts av de här munkarna som har valt att leva detta liv. Det är lungorna, och din första tanke är: nu har jag hittat lugnet. Nu kan jag gå in i mig själv och söka och fokusera på min efterföljelse. Och när du väl går in i det här, du börjar fasta, klär dig enkelt. Och ska du vara där i tystnaden, ja men då är det allt annat än enkelt. Du har tryckt undan en massa saker, och det här blir begär som kommer fram. Och det blir så starkt att du upplever det som små jävlar som dyker upp och försöker utsätta dig för olika sluga knep för att få dig att falla för synden. Och det här blir svårt för dig. Du börjar längta efter gemenskap, god mat, bekvämlighet, kroppslig närhet och att få bli sedd och beundrad. Du går till en av de äldre och du ber om att få bort de här demonerna, som skulle kunna säga. Men den andliga ledaren säger: du behöver inte be Gud om att bli av med dem, utan om mer kraft att hantera dem. Ni kämpar vidare, men ni märker hur fastan blir allt lättare. och ger mer än den tar. Begären finns kvar, men de styr dig inte. Tystnaden ger dig tid att lägga på Gud och fokusera på de kärleksfulla orden istället för de hårda, elaka orden. Du befinner dig i en miljö där kärleksfulla handlingar är självklarheter. Vårt böneliv och den inre efterföljelse, ja, men den levs ut i gemenskapen och i de många människorna som passerar förbi och söker hjälp hos er. Ni vet att trots allt är den viktigaste regeln kärleken för gemenskapen. Allt handlande skulle vara i kärlek, både när det gäller att ge och ta emot. Och så här kunde det vara att leva ute bland ökenfäderna i 300-talet. Det var många kristna den här tiden som reste ut i öknen, sökte det här ensamma. Och den inre efterföljelsen som är dagens tema. Och jag inleder med detta för jag tänker att när vi ibland går in i vår ensamhet, försöker söka Gud i vårt inre, så kan det upplevas som en öken. Och där tänker jag att vi kan ta hjälp av människor som gått före. Det här är ju en typ av extremsportare i ämnet, de här ökenfärderna, munkarna. De levde väldigt enkelt, bar väldigt enkla kläder, åt väldigt enkel mat. Och vi kan ta lärdom av dem. Och det finns vissa berättelser jag vill nämna som de, ja, som de kan liksom ge oss kunskap om idag. Dels så pratar de om att gemenskap och god mat, bekvämlighet och kroppslig närhet och längtan efter att bli sedd och beundrad inte är synd i sig självt, utan det är när det riktas fel och missbrukas. Och att det ibland kan syra oss och att det kan vara sunt att ta steg tillbaka ifrån det. Och man kan även lära sig att ödmjukheten, ja, det var något av det viktigaste för de här människorna. Ja, de levde väldigt enkelt och de åt väldigt enkelt. Men det var inte för att förminska sig själva, utan det var för att vara medvetna om, ja, men jag är människa. Att söka sig och vara som de människorna som har det värst i vårt samhälle. Eller i deras samhälle. Och de visste att de inte kunde prestera för Gud. Och de visste att ja, de sökte sig till att vara människa. Med fel och bristerna, vad det innebar. I en annan berättelse, då är det en man i den här kyrkan, den här ökengemenskapen, som blir utslängd. De säger att han är en syndare. Han har säkert gjort någonting jättedumt. Eller någonting de tyckte var synd. Så han slängs ut i kyrkan. Men en av de äldre männen, eller en ökenfader, han ställde sig upp och gick med den här mannen ut. Man kan tänka sig att han sitter hukad och utslängd på marken och att den här mannen hukar sig ner, sätter en hand på axeln och säger: jag är också syndare. En annan berättelse, det var om en jägare som mötte de här munkarna. Och det han möts var att de skämtar med varandra. Det är en lättsam stämning och jägaren blir nästan lite förnärmad. Jag menar, hur beter ni er? Ni ska ju bara ta det på allvar. Och en av de här ökenfäderna går fram till honom och säger: ta fram din båge. Han gör som han säger, spänn den. Och han börjar spänna den. Och den här äldre mannen ber, spänn den ytterligare. Och han spänner den så hårt han kan. Och ser den här mannen igen då: spänn den en gång till. Spänner jag mer, ja, men då bryts bågen. Och då säger den här ökenfadern: ja, jag håller med. Spänner du bågen för hårt, ja, men då bryts den. Och vi kan ta med oss de här berättelserna när vi tänker om vår inre efterföljelse. I våra böner och när vi försöker ta vårt kors och följa Jesus. Ja, vi kanske inte bor i kloster, men vi har våra öknar. Skogsdungen, fåtöljen, rummet där ni kan stänga in er i. Kanske ett lugnt café. Där ni får verkligen vara ensamma och söka Gud. Men vad händer då? Ja, men vi frågar oss när vi sitter där, vad händer nu? Och så upprepar vi stycket som vi läste idag. Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Det smakar lite bittert kanske i munnen när man säger de orden. Det låter lite hårt. Och för en modern människa kanske lite extra hårt. För det finns en forskare som säger att vi människor idag, det är allt ovanligare att vi faller för någon. Och den här forskaren pratar om romantiska kärleken, men det går att applicera på relationer i stort. Och att falla för någon, ja, men det är att, ja, men det är att slänga sig in i ett ödesdigert beroende. Vi tappar kontroll. Det är en oväntad, livsförändrad händelse. Dens ego måste rasa ihop och vi blir djupt berörda. Idag, av all rimlighet, jag inkluderat, så vill man ha kontroll, trygghet och man vill förverkliga sig själv. Den här forskaren menar att det också gör det svårare för oss att falla och bli berörda. Och jag tycker att Jesus, den efterföljelsen som Jesus vill visa på här, ja, men den påminner om upplevelsen att bli förälskad. Det är som att Jesus uppmanar oss i vår efterföljelse att våga tappa kontroll, att överlåta sig, att låta sitt ego rasa ihop och falla i en kärlek som inte kräver motprestation. Och att våga vara sårbar. Och varför skulle vi vilja detta? Och det enkla svaret är kanske för att vi kanske, jag tror vi behöver det. Vi behöver våga tappa kontroll och vara sårbara för att kunna ha hållbara relationer till varandra. Samma sak verkar vi behöva göra i vår relation till Jesus. Så när vi då ska ta till oss det här, ja, men vi kanske har nu en lite varmare relation till det här med att, ja, men förneka sig själv och missa sitt liv, om vi tänker relation som om det vore, ja, men att bli förälskad. Men det är ju fortfarande ord som kommer med stora krav. Så när vi sätter oss där och ber så känner vi hur kraven bygger upp på oss. Men där tror jag att korset bär på en hemlighet, eller en hemlighet, jag tror inte det alls är hemligt, men en ledning kanske, ett ledord. Och Jesus dog på korset just för att han älskade. Han sökte inte makt, utan han mötte det marginaliserade. Han älskade det som var hatade. Och han trotsade våldsamma makter i samhället han befann sig i. Gud blev människa och dog för våra synder. Och det är en kärlek som inte vi kan återgälda. Men det är inte kärlekens natur. Kärleken är inte en affärsuppgörelse. Det är ett offrande. Det är slöseri. Filosofen Kierkegaard säger att kärleken är det högsta goda. Och när vi själva slösar kärlek utan att kräva något tillbaka, ja, men då får vi befinna oss i det högsta goda. Och nu kommer ett stort men, och det är att ge kärlek innebär inte att vi ska utnyttjas. Att vi inte ska brytas ihop och tillåta människor begå våld på oss. Det innebär inte att man alltid måste vara snäll. Och i relationer, ja, men det är en sund relation om det är ett ömsesidigt utbyte av kärlek. Men jag tror att något dör när vi blir för fyrkantiga i vårt förhållande till relationen och kärleken till varandra. När det blir en affärsuppgörelse och inte ett givande. Och där har vi gått tillbaka till då Jesus. När Jesus dog för våra synder, ja, men då överröser han oss med kärlek. Det är inte kärlek för att vi förtjänar det, utan det är kärlek just för att vi inte förtjänar det. Och när vi då ber detta, ja, men då sätter oss, tänk att vi är tillbaka i öknen i vår kammare och vi ska be för detta. Ja, men då vänder vi oss till Gud. Innan vi ens hinner tänka orden har Gud älskat oss och överröst oss till bredden med kärlek. Och med korset ger oss också någonting mer. Ja, men det är en sårbar Jesus. Och för att en relation ska vara verklig och hållbar, ja, men då måste den vara sårbar. Så även innan vi ens börjar hinna med våra ord, ja, men då har vi en människa som, eller en Gud som uppmuntrar oss. Våga vara sårbar inför mig. För han har varit sårbar inför oss först. Som att han leder vägen och gör det möjligt för oss att vara människa. Att ta sitt kors och följa Jesus, som jag förstår, det är Jesus uppmaning att älska andra som han älskar oss. Så i vår bön och efterföljelse kan vi be om att få göra det. Så att den kärleken vi möter i relation till Jesus kan få vara en som vi får ge vidare. Och jag tror vi kan lära oss en sista sak av ökenfärden och de här människorna i öknen. Och jag har gett upp en ganska idealiserad bild av den här gemenskapen. Jag kan prata mycket mer gott om den också. Men jag tror vi ska veta att det här är inte lärdomar som de lärt sig eller visste från första början, utan det här har de fått kämpa sig till. Det tog tid. Det var många felsteg. Det blev nog många sårade människor. Brustna gemenskap. Men när vi som de får be för inre efterföljelse, ja, vi får låta det ta tid. Det behöver inte vara klart på direkten. Vi tar och ber tillsammans. Gud, vi ber om en inre efterföljelse. Vi ber om en djupare förståelse om din kärlek till oss. Vi ber om att det ska få bli en kärlek vi får ge vidare i den mån vi kan, vi orkar. Gud, jag ber om att vi ska få öppna våra hjärtan. Jag ber också att människor här ska få ta till sig det här på sitt sätt. Få vara kritiska, få vara glada, få känna ljummenhet inför det. Men låt inte samtalet sluta här, Gud. Låt dina ord få växa i oss och bli till en verklighet. Den här världen blir bättre och mer lik som du har tänkt den. I Jesu namn. Amen.